Du står i klassrummet och plockar ihop samtidigt som eleverna släntrar ut. Två av killarna står kvar och pratar om den ena killens dejt. Du ser hur han visar upp en splitter ny iPhone 11 Pro. Fick du den, flinar hans kompis. Alltså, oh my god. I know. Nästa gång skulle han ta med mig på shoppingrunda, svarar killen. Jag sa att jag såklart bara ville gå till Ralph Lauren. Han bara, absolut. Vad jobbar han egentligen med? Vet inte. Typ någon reklam eller så. Vi pratar ju inte så mycket när vi ses, fattar du väl? Säger killen och ler. De tittar upp och märker att du iakttar dem. Snabbt drar killen med sig sin kompis och de försvinner ut genom dörren. Du hinner tänka att du borde fråga honom om det där. Om han har det bra med den där killen. Varför han får så dyra presenter. Men det är säkert inget. Och hur skulle du ens ta upp det? Nej, det är säkert inget. Du tar upp din dator i famnen med alla stencilerna och går upp mot lärarrummet. Hej och välkomna till Dela känslan-podden. En podd som pratar om psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Framförallt i ett ungt perspektiv, men även annat. Vi har gäster som kommer och hälsa på här och pratar om olika ämnen. Och vi som gör Dela känslan-podden, det är Åsa Johansson och jag, Marit Sahlström.
Ja, och vi gör den i Maglungen utvecklingsregi. Vi jobbar ju här, jag och Marit, på Maglungen utveckling. Och vi jobbar med barn och unga med särskilda behov, helt enkelt skola och behandling.
Och har ni tips och tankar på vad ni vill att vi ska ta upp i podden, så är det bara att höra av sig till oss. Då säger jag välkomna till Dela känslan-podden. Och idag har vi Sandra Dahlén här och det är vi väldigt glada för. Du är sexualupplysare, du är författare, du har skrivit många böcker och jobbat med metodmaterial, vet jag. Mm. Vill du berätta lite mer om om dina böcker och vad du har gjort?
Jag har arbetat med sexualupplysning i snart 25 år. Började via RFSU, hade inte alls en tanke på det, behövde ett sommarjobb, trillade in på det och har sen fått lära mig helt enkelt. Så att jag har arbetat på RFSU för väldigt många år sedan, men idag är jag en sån här frilansande utbildare och skribent och författare. Och så jobbar jag med, inte bara med sexualupplysning utan med så kallade lika behandlingsfrågor också, som handlar om jämlikhet och jämställdhet mellan könen och hbtq-rättigheter och så vidare.
Mm. Din senaste bok, är det Hallongrottan?
Det är Hallongrottan.
Den är så vacker. Den är alldeles rosa och man ser den direkt i en bokhylla. Man tänker, åh, den där vill
jag. Ibland när jag ser den så tänker jag att man vill nästan slicka på den.
Ja.
Alltså den är lite yummy.
Ja, så är det verkligen.
Hallongrottan, en bok om slidsex.
Mm. Ja, vi är jätteglada att du är här.
Mm, fint att vara här.
Vad behöver vi för att må bra? Behöver vi må bra för att ha ett sexuellt aktivt liv?
Ja och nej. För de flesta är det så att när vi mår bra generellt, fysiskt och mentalt, psykiskt, då mår vi också bra sexuellt. Alltså då har vi också sexlust. Så att för att kunna ha ett sexuellt aktivt liv så behöver vi nå mål någorlunda bra. Men för en del av oss kan det vara så här att det just i sexet är enda gången vi kanske mår bra. Så att vi kanske inte mår bra, men en del av oss kan ändå i sexet vila, hämta kraft och få den här lusten ändå. Så är det. Men för de allra flesta, särskilt när det gäller då, om man har ångest, depression, höga stressnivåer, då brukar sexlusten slås ut. Sen kan det ju vara så att man är väldigt sexuellt aktiv ändå. Kanske för att man känner att man måste eller att man är tvingad. Men det kan också vara så att man använder sexet för att försöka ångestdämpa tillfälligt. Det mår man inte alltid bra av, men det kan vara ett sätt man försöker hantera ett dåligt mående. Och mår man riktigt dåligt så kan det också vara så att man använder sex på olika sätt för att skada sig själv. Så då kanske man är väldigt sexuellt aktiv, men inte på ett sätt som man mår bra av. Men sexlust brukar man vanligtvis behöva liksom må bra för att också ha.
Du har jobbat så länge. Ser du någon utveckling över de här senaste 20 åren?
Ja, om vi tittar tillbaka 25 år när jag började som sexualupplysare, så har unga, i alla fall 20-plussare, fler sexuella partners än tidigare. Vi hittar varann mer på nätet och har ett större sexliv på nätet. Fanns ju inte den typen av forum tidigare. Vi kan se att man kommer ut som homobisexuell tidigare idag än för bara 15-20 år sedan. Och vi konsumerar ju oerhört mycket mer porr eftersom den är så tillgänglig idag. Så det finns förändringar. Och sen finns det sånt som är väldigt likt i folks sexliv skulle jag säga. Som inte verkar förändras särskilt mycket på gott och ont.
Vad är det då?
Ja, precis.
Är likt om man tittar på sexvanundersökningar och sådär från 90-talet eller idag, så är det så att ja, de flesta är ganska nöjda med sitt sexliv. Även unga. En majoritet av unga är nöjda med sin sexdebut. Ja, sådana saker är ganska lika. Ålder för sexualdebut är ganska likt. Alltså det är mycket som inte är så. Och sen finns det andra saker som inte har förändrats heller, men som är trista och hemska. Och det är att vi inte får ner siffrorna för sexuellt våld exempelvis. Särskilt bland unga tjejer och hbtq-personer så ser vi hur de här siffrorna ligger stadigt. Som ett exempel. Så att det finns det som förändras och det som inte förändras på gott och ont.
Vad har vi för sexvanor om vi ser till, ska vi ta unga då idag? Du sa siffrorna ligger ungefär likadant. Vi är ganska nöjda med vårt sexliv om man jämför med 20-25 år tillbaka. Mm. Hur mycket sex har vi och vad är vi nöjda med? Hur ser det ut?
Ja, men det finns några siffror exempel som 4-5 är ju liksom nöjda. Hur mycket sex har vi? Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt i huvudet. Men det är inte så att alla är det. Men en majoritet är det. Fler är nöjda än de som inte är det. Och sen finns det skillnad mellan könen. Mm. Yngre killar, äldre män är mindre nöjda. De tycker inte att de har så mycket sex som de skulle vilja och inte på det sätt de skulle vilja. Så det finns också skillnader mellan kön och mellan åldrar. Så. Men de flesta, jag kommer inte ihåg siffrorna exakt nu, men de flesta, en majoritet är ändå mycket nöjda eller ganska nöjda med sina sexliv. Sen så är det annat som dyker upp då, men som också verkar vara konstant. Och det är ju att exempelvis de som uppger sig vara kvinnor också uppger problem med lust. Mm. Och själva ofta kopplar det också till stress och mycket att göra och sådär. Och det finns en direkt korrelation mellan stress och lust, så det är inget konstigt. Mm. Men en lustproblematik liksom. Medan de som uppger sig vara män i undersökningar, de kan mer vara missnöjda av att de tycker att de inte får en sån hård erektion som de vill ha, eller att de kommer för fort exempelvis. Och så det, ja, det finns missnöjdhet, men överlag så uppger både unga och äldre att man är ganska nöjd.
När du är ute och pratar med unga då, vad är den vanligaste frågan?
Oj, ska jag välja en?
Ta några stycken.
Nej, men det finns jättemycket frågor om kroppen. Och det här tycker jag är intressant när jag möter tonåringar. Det här, och upp i gymnasiet. Det här tycker jag är intressant. För är det någonting som undervisningen i skolan tar i, så är det väl anatomi och fysiologi. Och ändå så finns det så otroligt mycket frågor om kroppen. Och jag tror också att vi ibland missar vilken anatomi och fysiologi vi lyfter med unga. Och på vilket sätt, om man överhuvudtaget hänger med. Jag får jättemycket frågor om menscykel. När kan jag bli gravid? När kan jag inte? Varför får jag inte min mens? Jag vet att det kan hoppa över, men ska det göra det? Och så vidare. Väldigt mycket frågor, och det får andra sexualupplyser också, vet jag, om penisstorlekar. Det är liksom, jag tror att det är vanligaste frågan som exempelvis RFSU får i sin frågelåda. Så penisstorlek och utseende, men också såklart utseende på blygdläppar och så vidare. Och vad händer i kroppen? Varför är jag torr? Varför får jag inte lubrikation? Varför stånd, inte stånd? Alltså fysiologi, anatomi som är sådär spermamängd. Ja, konkret. Det man möter och det man ser, det är ju jättevanliga frågor. Sen får jag väldigt mycket relationsfrågor. En av de vanligaste tror jag skulle kunna är nog hur man faktiskt får kontakt med den man är intresserad av. Hur man får bli ihop, hur man ens får hångla. Och när jag föreläser för gymnasieelever tycker jag det är intressant, då har ju jag flirtskola. Och skulle jag säga det innan så tror jag att de skulle vara skeptiska, men oj vad de tycker om det där. Därför att det är också intressant, tänka att ju äldre man blir desto mer ska man klara av det där. Och sen så kanske man faktiskt är blyg och nervös, eller inte vet jag, svårt för ögonkontakt, svårt för socialt samspel, eller ja, bara allmänt blyg. Man vill ha de där konkreta tipsen, och det här tycker jag är spännande när jag möter skolpersonal, skolhälsovård, ungdomsmottagningar när vi pratar om klamydia, spridning och kondomanvändning med unga, så tänker jag så här, jag tror att en del unga sitter och tänker så här, hur ska jag ens komma i närheten av en klamydiabakterie? Mm. Alltså att vi missar allt det där innan. Det, många känner så här, men det vore kanske jippie om jag kom i närheten av en klamydiabakterie. Du har ju fått göra liksom. Så va? Så att det här tycker jag är intressant. De här, hur blir man ihop? Men sen också såklart relationsfrågorna för många i tonåren och 20 plus, då är man ju så här första gången i olika typer av relationer. Så det är mycket vanliga frågor så här. Vad är otrohet? Ska man ta tillbaka någon efter otrohet? Hur ska man göra när man vill olika saker i en relation? Någon vill ses mycket, någon vill ha egen tid. Och svartsjuka är ju såklart ett stort problem, en stor fråga. Och så här typiska relationsfrågor är jättevanliga. Och sen såklart sexteknik och sexfunderingar. Alltså hur ska jag få orgasm och hur suger man av någon på bästa sätt? Och ge lite tips på vad som är skönt och onanitips och det där konkreta som man vill ha. Sen kommer ju alltid såklart också funderingar kring samhälle, våld. Du ser irriterande, alla tror att jag är hetero, varför det är så svårt att komma ut i min klass, varför är alla så heteronormativa, eller varför får just tjejer rykten, eller varför ser det ut så här i samhället? Eller så. Oftast är det någon som har en kompis som är våldsutsatt också i sin relation. Så, mm. Som man säger, hur ska jag förhålla mig till det här? Och jag tror många unga bär på mycket, eftersom unga väldigt ofta pratar med andra unga istället för vuxna om nära relationer och sexualitet. Så blir det ju som att en kompisar går ju och bär på väldigt mycket. Vet att en kompis har det tufft hemma, eller vet att en kompis blir kontrollerad av sin pojkvän, eller vet att en kompis mår dåligt på grund av att den har erfarenheter av övergrepp och så vidare, och att många bär på det också. Mm.
Ser du att det är lättare för de unga att söka stöd när man kan göra det online?
Ja. För några år sedan i alla fall pratade vi mycket om det och kunde se det. Och framförallt för unga som kanske inte annars söker stöd. Generellt lite lättare för unga killar som söker sig mindre till mottagningar. Och för de som skäms kanske allra mest över det man har varit med om eller gjort. Alltså om du kanske har haft sex mot ersättning, blivit utsatt för övergrepp inom familjen, gjort saker, så kan det ju såklart vara lättare via nätet. Så det är fantastiskt. Alltså det blir ju en lägre tröskel. Sen så tror jag inte att det finns, jag har inte huvudet nu, såna heltäckande undersökningar kring det där, men det är någonting som man märker och som man jobbar på, att sänka trösklarna. Och det tror jag är jätteviktigt. Sen så tror jag också att vi vuxna måste fundera på vad det är vi faktiskt signalerar till unga. Som vi inte kanske tänker på att vi gör. Varför är det så få unga som pratar om sexualitet? Vare sig det handlar om lust och pirr och njutning eller övergrepp. Alltså, det är få som... De skulle behöva prata mer med oss om det. Och det tänker jag är en kritik till oss vuxna. Vad är det vi signalerar egentligen?
Så. Mm. Vad tror du att det är vi signalerar då?
Jag tror att vi signalerar för lite. Exempelvis. Jag möter ju många i mitt yrke som säger, nej, men jag har sagt till dem att de kan prata med mig om allt. Det är inte att signalera jag kan hantera sexualitet. Utan för att göra sexualitet talbart så måste man själv göra det talbart. Då måste man hänga upp den här affischen på mottagningen, eller då måste man säga när man möter den här gruppen att hos oss kan man komma och prata om både pirriga saker som har med sex att göra, men också sånt som är jobbigt som har med sex att göra, och man kan få sextips. Alltså man måste göra saker talbara. Och man måste ställa frågor kring sexualitet i hälsoundersökningar, inskrivningssamtal. Alltså, vi måste signalera att det här är någonting som vi kan hantera. Och känner jag att jag kan inte hantera det, då behöver jag liksom fylla på lite grann där, tänker jag. Och jag tror att unga inte alltid känner att vi kan det. För vuxenvärlden har inte gjort det talbart. Eller blir förfärade någon gång kanske har dykt upp någonting och då har vuxna varit förfärade eller kanske till och med läxat upp och då lär man sig, jaha, jag skickade iväg den här bilden på nätet och det blev ett jäkla ståhej. Då pratar man ju inte med vuxen när man har det tufft och när man är ganska utsatt på nätet heller, därför att man vill inte bli uppläxad igen. Jag tar det som exempel.
Alltså, du säger så många olika intressanta saker som man känns bara, vilket spår ska vi nu gå på av alla de här? Men jag tänker, det ena är det där med orden, att det är någonting som vi har pratat om i podden innan också, när det handlar om att prata om psykisk ohälsa, just med vikten av att då kanske vara den som säger de här orden som är svåra att säga, om man har sagt de meningarna, att här kan du prata om din sexualitet eller en pirr eller flört, eller om det är så att du har skickat en bild när du, eller film när du onanerar på nätet och den har hamnat i fel händer eller vad det nu än är. Men just det där med att visa att jag kommer stå pall.
Jag kommer stå pall, och jag tänker unga, antingen ser man en person som de inte liksom har förtroende för, men det kan också vara en person de verkligen har förtroende för och som de bryr sig om. Och när unga bryr sig om vuxna, då berättar de ju inte allting heller, för då månar de om de vuxna. De kommer bli för oroliga och de kommer inte klara av att höra det här. Det är ju samma sak med psykisk ohälsa. De kommer inte klara av att höra hur jag mår egentligen eller vad jag gör när jag är själv, eller de kommer inte klara av att höra vilka tankar jag har. Så tänker jag. Och samma sak är det med sexualitet. Och där är ju också en utmaning från oss vuxna att våga ta både det positiva och negativa. För om man inte ens kan prata om det positiva, hur ska man då ta i det negativa? Och att jag tänker också när vi arbetar med unga som har det tufft i livet. Nu kommer jag in på ett litet annat spår, men det ena leder till andra. Men jag vill bara nämna det här, att när vi arbetar med unga som har det tufft i livet, att inte glömma bort att det som har med sexualiteten och nära relationer att göra, det kan ju också vara det som är det friska. Ibland kan vi glömma bort det, att vi tänker att allting är problematiskt i livet. Men det här pirret och den här lilla spirande kärleksrelationen eller den här onanin eller vad det kan vara, det kan man verkligen behöva prata med någon om och stärka och liksom få vara glad över, för att det är något friskt som behöver växa. Så.
Jag tänkte som förälder, har du några tips där för föräldrar som behöver fylla på? Hur ska jag prata med mitt barn här nu?
Ja, det kanske är lite olika med små barn och lite äldre barn. Men generellt så tänker jag att man som förälder ska liksom, att man ska gå in på exempelvis umo.se, ungdomsmottagningen på nätet, och bekanta sig med olika ämnen och läsa om olika ämnen och se hur ungdomsmottagningen på nätet skriver om olika ämnen. Bara för att vänja sig själv vid olika ämnen, det kan jag tipsa om. Små barn är det ju bra att försöka hitta böcker som hanterar hur barn blir till eller nära relationer eller vad det kan vara. För att det är ju en hjälp att man läser tillsammans, att inte själv säga saker och ting. Så att hitta de här materialen som hjälper en. Och att våga stå pall, att när ett barn säger någonting eller ställer en fråga, jag vet att för många blir det en sån här panikkänsla. Och nej. Och så blir det, du, vi kan prata om det där när du blir lite äldre. Eller du, vi tar det där imorgon. Eller oj, nej, det vet jag inte. Alltså att vi flyr. Och det är för att vi inte har redskap. Men så fort det kommer något så här knasigt, att något litet barn säger så här, mamma, vad betyder knulla? Eller så här, varför kommer det blod i snippan? Eller hur blir det bebisar? Eller titta, min snopp är hård. Eller vad de nu säger. Eller man går i en park och så ligger en kondom. Så här, vad är det där för någonting? Allt det där som uppstår även med små barn. Och att de onanera i tid och otid. Att man då liksom tar ett djupt andetag och tar på mig. Och så här, this is a golden moment. Att man tar det där djupa andetaget och bara, nu andas jag och ger ett svar. Nu ska vi se. Det där är en kondom. Vad är det för något? Ja, den kan man sätta på snoppen. Jaha. Att man sådär tar ett djupt andetag och verkligen försöker svara så gott det går. För då som förälder börjar man också bygga förtroende för en. Det är när föräldrar inte svarar så de slutar fråga. Och sen när de är 15 så kommer föräldrarna till mig och undrar, varför pratar de inte med mig och den var med om det här och berättar ingenting för mig och jag vet inte vad den gör med sina pojkvänner och flickvänner. Och den. Nej, vi har inte visat att det är talbart. Så för föräldrar och yrkesprofessionella kan det vara lite samma sak. Man behöver visa att saker och ting är talbara. Och utmana sig själv lite grann kan det vara för många.
Just att barn och unga är också så ömsinta om vad man vill inte såra någon annan. Men man kanske tycker att det här känns inget bra. Jag vill göra mer så här, eller det där var inte skönt för mig, eller nu vill jag ta en paus. Men man vill inte såra den andra, så då vet man inte heller alltid vilka ord man ska använda. Eller vilka kroppsliga signaler man ska sända ut. Och så få öva på det till exempel.
Ja, och jag tänker som förälder, om vi ska gå då till föräldrar, så är det ju just det man som förälder kan göra också. En del tänker sig, oj, nu är barnet 13 år, nu ska vi sätta oss och ha the talk. Men det fungerar inte så, för att det fungerar inte alls. Och som förälder kan man, som du är inne på Marita, alltså jag tänker som förälder så lägger man ju hela den grunden. Så här, respekteras mina gränser hemma? Om det kommer och ringer på en kompis och vill leka och du säger nej, blir jag utskälld då? Eller blir det så, nej, men man får säga nej. Det är inte fel. Så. Alltså, hur hanterar vi gränser hemma? Hur hanterar vi kroppsintegritet, kramar, pussar? Hur pratar vi om kroppen? Har vi ord för alla kroppsdel? Alltså, det är det där man kan lägga grunden för. Och orden, kommunikationen, hur pratar med varandra. Jag vill så här, jag behöver det här. Kan små ord räcka? Eller blir man som förälder så här, men vadå nej? Förklara varför? Alltså så här, hur, som förälder kan man ju lägga hela den grunden, tänker jag, kring självkänsla och självsäkerhet också sexuellt. Och att hantera nära relationer. Det är en verkligen möjlighet vi har och som man inte helt plötsligt kan börja med när de närmar sig tonåren eller något sånt där. Då är det lite sent.
Om man då är ung eller man jobbar med unga, om man jobbar med unga som inte mår bra, där man har psykisk ohälsa av olika anledningar, och man ser att det sexuella beteendet är någonting som man använder som självskada eller man har sex mot ersättning eller så vidare. Mm. Vad har du för råd om man är i en sån situation?
Ja, för det första är det fantastiskt om man ser det. För när jag träffar professionella så uppfattar jag att man inte alltid frågar och ser. Så att ha rutiner för att överhuvudtaget fånga upp sånt är så himla viktigt. När vi har inskrivningssamtal eller hälsosamtal eller vad det nu kan vara. Vad har vi för rutiner att fånga upp sexuell utsatthet? Eller positiva aspekter i sexualiteten? Har vi rutiner för det? Men också då när vi ser någonting, vågar vi fråga? Att våga fråga, och det finns ju material för det också. Så till och med, jag tänker exempelvis MUCF, Ungdomsstyrelsen, gav ut det här med fråga mig bara barn som är utsatt för sexuell exploatering. Så att det är så många barn och unga som, det är så många som ser och misstänker, men ingen vågar fråga. Och jag förstår det, för man kanske är orolig för svaret och hur man ska hantera det. Men att våga backa där, oj, jag ser ju saker jag är orolig för, eller jag misstänker saker jag är orolig för, jag måste våga fråga. Jag tar tag i en kollega och luftar med den, så här, hur ska jag fråga, vad gör jag med svaret, eller försöker läsa på lite så att vi vågar, att man vågar gå tillbaka till den unga och faktiskt fråga. Och att komma ihåg att många, en del blir bara jätteglada när någon äntligen frågar.
Hur skulle man kunna fråga då? Om man misstänker någonting?
Jag tänker att man ska vara konkret. Att man säger, du, jag får en känsla av att du har varit med eller är med om sexuella saker som inte känns bra. Eller jag får en känsla av att du behöver göra sexuella saker mot din vilja. Eller när du säger så där, vad menar du då? Mm-hmm. Att det är många som brukar tycka att det där är en besvärlig situation. Vad tycker du? Att man vågar stanna upp och våga vara konkret. När man frågar, vare sig man frågar vuxna eller unga, har du blivit utsatt för en våldtäkt? Då säger de flesta nej. Det känns för de flesta främmande, hur utsatt man än har varit. Eller säljer du sex? Det är inte så många som svarar ja. Men att vara konkret. Får du någonting för att ha sex? Så här. Fylla på kontantkort eller kläder eller droger. Alltså så, att våga vara konkret, tänker jag. Så. Och sen så vill jag påminna om genusaspekten här. För det jag tycker är, det är väldigt många unga som aldrig får frågor och faller helt utanför radarn. Men är det några man upptäcker så är de unga tjejerna. Och jag tänker på alla killar som använder sexualitet ångestdämpande. Vi kan ju också se siffror. Är det några som har sex mot ersättning i Sverige så är det unga killar. Det är väldigt få som har det, men de som har det är unga killar och det är unga hbtq-personer. som verkar helt falla utanför radarn. Och det kan vi se exempelvis i socialtjänstens rapporter när man utreder unga som har det besvärligt. Att killar får ju inte ens frågor om sexualitet överhuvudtaget. Det är som någonting som aldrig kan vara problematiskt för dem. Så att komma ihåg genusperspektivet och att fråga fler. Och inte bara fråga fler, att informera fler också. Att säga så här kan det vara. Hur är det för dig? Är det här någonting du känner igen? Så kan man ju också fråga.
Jag skulle vilja gå tillbaka till någonting som du sa i början också. Din flirtskola.
Ja, flirtskola.
För jag tänker kanske jobba med barn och unga med NPF till exempel. Mm. Och man känner, här behöver de. För det här finns en stort sug över hur ska jag tänka. Vad är en flirt? Vad betyder blinka? Eller liksom, hur tar man kontakt? Hur blir man ihop? Alla de här sakerna. Skulle du kunna ha en liten flirtskola med mig och Åsa?
Mm. Jag kan ha en liten miniflirtskola med er. Då undrar jag så här först och främst, om man är intresserad av någon, vad är liksom första steget? Vi tänker att man är intresserad av någon på skolan exempelvis. Den där personen är man lite sugen på. Vad gör man liksom första steget sådär?
Man söker ögonkontakt.
Man söker ögonkontakt, precis. Och om man klarar av ögonkontakt, annars kanske man söker skrivkontakt, försöka få kontakt på annat sätt. Men jag tänker också så här att man håller lite koll på den personen, så man vet lite var den hänger på rasterna eller kanske hur den tar sig till skolan, och så kanske man tar en liten omväg på morgnarna för att liksom öka sina flirtchanser lite grann, tänker jag. Man ska ju inte börja ståka den man är intresserad av, så det får inte gå till överdrift, men man får öka flirtchanserna lite grann. Och sen är det just det här med ögonkontakt som är intressant, därför att vanligtvis så har vi inte så lång ögonkontakt med människor om vi inte pratar med dem. Så mer än en sekund har man inte med någon man inte pratar med, för då blir det intimt. Och det ska man ju nyttja, för man vill att det ska vara lite intimt. Och jag tycker det var så bra att ögonkontakten kom upp här, därför att många tänker att om jag vill flirta med någon och bli ihop med någon, eller då måste jag gå fram och säga någonting. Och det tänker jag så här, det är längre fram. För att det är lite, kan vara lite svårt och nervöst. Så man börjar ju såklart med ögonkontakt. Att försöka hamna i ett läge där man kan få ögonkontakt, och sen så brukar jag säga att man räknar tyst för sig själv i huvudet. Ingen vet ju om att man gör det. För om man är blyg, då kanske man tar alldeles för snabb ögonkontakt, och så vet man inte om man har flirtat eller inte. Så man får ögonkontakt med någon, som jag får med dig nu, Marit, och så kanske man försöker le lite grann så där, och sen så räknar man till tre tyst i huvudet, så här, en, två, tre, och sen tittar man bort och sen gör man det igen. Lite så, en, två, tre. Och sen så, då har man lagt in en första stöt. Kan man vara nöjd för den dagen. Och det spelar ingen roll om man får hjärtklappning och handsvett och sådär. Man har lagt in en första stöt. Och man behöver inte göra mer än så. Och sen när man stöter på varandra igen, då gör man det här igen. Och då märker man ju om den andra börjar tillbaka. Eller om den andra, nej, den går därifrån. Och det är ju jättepinsamt, men man har i alla fall inte gått fram inför alla och bara, hej, du är jättesnygg. Man har ju bara småflirtat lite. Och det kan vara pinsamt och det kan vara jobbigt, och det kan man ju behöva återhämta sig lite ifrån. Men man kommer ju hitta en ny att flirta med. Så det gäller bara att komma igång med det här. För jag får ju också berättelser från människor, både unga och äldre, som ångrar och att de aldrig gör något. Eller någon som varit jättekär någon i 2 år och aldrig vågat visa något och så. Så att småflirta lite med folk och känna in och se vad som händer.
Ja, men det där kan man ju verkligen tänka, att man ser tillbaka på sitt liv och tänker att tänk om man hade vågat lite mer på de här personerna som man blev liksom intresserad av. Mm. Och inte då istället, kanske snarare tvärtom, gå därifrån på en gång för att jag blev så nervös till exempel. Ja.
Det är ju jättevanligt att vi reagerar så. Och jag brukar också säga det, att det är så mycket som kan vara pinsamt i livet. Och det är jobbigt att göra bort sig. Men om vi är rädda för att göra bort oss, då blir livet så himla tråkigt. Mm. Så att man märker till slut att man gör bort sig, det är jobbigt, och sen går man vidare. Att peppa lite där.
Och vilket härligt konkret tips, tycker jag.
Ja, jag tänker på Johan i min klass i lågstadiet.
Mm. Du ser.
Ja. Han var man ju kär i de flesta. Men han hade ju varit kär i mig, kom vi på, 20 år efteråt.
Det här får jag höra så många gånger och ingen vågade. Ingen vågade. Men jag tänker också så här, först i ögonflirten, och när man känner att man får liksom kontakt, då får man ju ta steg 2. Då kanske man börjar skriva lite till varann. Åh, vad var du igår? Vad trist att du inte var i skolan. Alltså sådär, att man liksom visar lite extra omtanke, eller att man råkar hamna bredvid varann i matkön och så bara, ja, det det är fisk idag, ja det är det. Och så har man börjat prata och sådär. Det tänker jag också är sådana tips, att man verkligen får ta saker stegvis. För det kan kännas lite stort annars och lite övermäktigt.
Har du någon speciell tips till om man till exempel har svårt för kroppsberöring? Att man tycker det är jobbigt med material, man tycker det är jobbigt att ta på andra, men man är väldigt förtjust i någon också. Men just man känner att jag kanske vågar flirta, men jag vågar inte gå längre för att jag tycker det är jobbigt att vara nära och det är på något sätt det innebär. Hur kan man prata med
barn? Men jag tänker också att ta saker stegvis och att inte tänka det här kommer leda till bla bla bla, utan att så här, nu är det en liten ögonflört, nu är det en skrivflört, nu är det en liten pratflört. Så. Sen kan ju flört också innebära att man tar mer på varandra, att man kramas lite längre, man kanske är i samma kompisgäng eller någonting sånt där, eller att man liksom klappar på varandra på ett annat sätt, att man är lite mer fysisk, men det kommer ofta lite senare. Och jag tror också att om man känner att man får ta det där stegvis, så är det svårt med beröring och saker mot huden, så blir det i alla fall lite lättare om man känner att man får ta saker stegvis. Och sen såklart när man hamnar i en situation som är obekväm, att man försöker att säga så här, jag gillar att vara nära dig, men just det här är lite så här jobbigt för mig. Bara just det här, vi kanske kan göra så här. Så att, tyvärr är det ju så att man måste vara lite bättre på kommunikation kanske än vad andra behöver vara. Men det har man igen sen, för när man övar på det, då blir allting så mycket bättre. Så det skulle egentligen alla behöva öva på. Det här funkar för mig, det här funkar inte. Så. Alla åldrar så är det så att vi kan ha många känslor på gång på samma gång. Jag kan ju både vara förälskad i någon och jätterädd för att det ska bli något, och närhet och blyg och lite för påstridig på samma gång. Och det kan vara den jag flirtar med också. Den kanske inte heller vet vad den vill. Och den kanske har tre flirtar på gång samtidigt. Och det är bara så vi människor är. Så ibland behöver vi fråga.
Det pratas mycket om hur sociala medier påverkar våran kroppsuppfattning och att barn och unga utsätts för många ideal som är tunga för dem att bära genom att man ser så mycket och att det påverkar. Men kan du se positiva delar av sociala mediers när det handlar om sexualitet och lust och kroppen, som är kroppspositivism, någonting som du kan se påverka positivt från det hållet? Och så?
Alltså jag tänker så här att idag översköljs vi ju av bilder på ett annat sätt än, ska vi säga, för 50 år sedan. Vi hade inte det här bildsamhället lika mycket. Och det är väl på gott och ont. Alltså det är klart att det är besvärligt och kan påverka oss negativt att se bilder som vi inte känner igen oss i, berättelser vi inte känner igen oss i. Och det spelar ingen roll, det kan ju vara att jag som svart bara översköljs av vita bilder hela tiden, eller det kan vara min kroppsstorlek eller vad det nu är som inte funkar. Men vi översköljs ju också av bilder i serier och vanliga filmer om hur sex ska gå till, hur sex ska se ut, och att det ofta är så oproblematiskt och vilka kroppar som gör saker. Alltså de behöver inte ens ta av sig strumpor när de har sex i en vanlig så här film. Så allting är bara så här, det bara glider på. Så att vi har så bilder som jag tror blir väldigt, väldigt problematiska för oss. Och det delas såklart mest lyckade saker på sociala medier och så vidare. Och samtidigt så tänker jag att det unga berättar med kommunikation via nät och sociala medier, det är ju också att man kan få så mycket pepp. Man kan få så mycket bekräftelse som man behöver och vill ha. Det är inte bara något dåligt att vilja ha bekräftelse. Det vill vi ju alla ha. Och man kan hitta forum där man kan diskutera saker med andra människor som var så himla svåra att hitta för bara 20 år sedan, 10 år sedan. Det är helt fantastiskt. Man kan följa människor och deras liv som är så här, wow, ta för dig, eller så här, säg nej, eller tips på hur du kan göra det här. Man kan följa människor som är väldigt peppande. Man kan ha kontakt med människor som gör att man inte känner sig lika ensam och så vidare. Så det är ju... Det är som med mycket annat. Det är både och.
Om man är orolig för någon, säger en ungdom här nu, som har ett destruktivt beteende kring sex eller porr, vad skulle du tipsa om då? Hur ska vi närma oss det?
Att våga fråga, men också att göra upp med sig själv, hur ser jag på porr egentligen? Därför att Om jag har en väldigt negativ ingång till pornografi och är väldigt orolig för ungas porrtittande, då kommer det, om inte jag har koll på det, att lysa igenom i samtalet. Och då kommer man inte våga svara, eller man kommer känna sig skuldbelagd för att man överhuvudtaget kollar på porr, och då kommer man inte till det här som är problematiskt. Då blir på något sätt porren i sig problematisk och så vidare. Så att det där är så viktigt, tänker jag, hur vi ser på pornografi. Och har jag en väldigt oproblematisk syn på pornografi, så är det också ett problem. Alltså vi måste förstå att det är ett komplext ämne och ha lite koll på oss själva. Så. Och att våga fråga, så här, kollar du porr? Jaha, hur ofta? Hur känns det? Hur känns det att kolla porr under, men också efter? Hur känns det efter? Att våga ställa de här enkla frågorna. Och vad brukar du kolla på? Och då tror inte jag alltid att man får alla svar på en gång, för det är väldigt känsligt. Man kanske inte alls vill berätta hur mycket eller exakt vad man kollar, men man visar ändå att man väldigt avslappnat kan prata om det. Att börja där. Men också det här om man ser att någon har väldigt mycket sex, att man är lika neutral till det. Ja, du hade sex med tre olika förra helgen. Ja, hur var det? Så här, hur blev det så? Ja, var det kul? Var det något som bara blev? Att ställa de här mer neutrala frågorna för att sen kunna fånga upp, finns det en problematik eller inte? Det tror jag är väldigt bra. Men också när unga berättar för oss om saker och ting. Ja, och sen så fick jag suga av honom och det bara blev så bla 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 bla, och så bara oj, så nej, men vad då? Så är det. Att det kan också vara så självklart att komma ihåg att utsatthet är någonting man ofta inte vill se sig själv som. Alltså man vill inte se sig själv som utsatt. Och då kan man ju också säga, men jag kan bara nämna att för andra kan det kännas så här och så här. Hur känns det för dig? Alltså så. Och att unga ska få komma tillbaka till en. Och det här är kanske mitt sista. Att jag tänker ibland när vi pratar med unga, vare sig det handlar om psykisk hälsa, ohälsa eller sexualitet, att om man hela tiden har med sig att man ska komma ihåg att den här personen vill komma tillbaka till mig efter det här samtalet. Det tror jag är en bra sån här riktlinje för en själv. För när jag börjar bli för orolig, eller jag börjar predika, eller jag blir kort, eller jag börjar prata om massa problem som den unga inte ens har varit i närheten av, för det finns i mitt huvud, då kommer inte den vilja prata med mig igen. Så det är en sån, ett sånt, hur ska jag få den här unga att vilja prata med mig igen? Det tror jag hjälper den i att vara lite lugn och ställa liksom lagom många frågor så att det inte blir förhör och sådär.
Jag tänker en sista fråga bara. Vi lever ju i ett land nu där många äter antidepressiv medicin. Mm. Hur mycket tycker du att det pratas om hur det påverkar vår sexualitet?
Generellt så pratar vi inte så mycket alls om vad som påverkar vår sexualitet. Så att nej, det pratar vi kanske inte jättemycket om. Så heller. Och det gör ju det. Både som sagt psykisk ohälsa påverkar vår sexualitet i sig. För många av oss så slår det ut sexlust och lust till närhet. Och när vi inte mår bra psykiskt så blir det också mer taggarna utåt och så vidare. Och så, stress exempelvis slår ju verkligen ut sexuella förmågor i kroppen. Så att det i sig tar från de flesta bort sexlust och lust till att interagera med människor på det sättet. Men också en del mediciner. Och där är det viktigt att komma ihåg att det finns lite olika preparat och att man ska då våga ta upp det med sin läkare. För tyvärr har vi undersökningar som visar att läkare väntar på att patienter ska fråga om sexuella biverkningar och sexualitet generellt. Och patienter väntar med att läkaren ska ta upp det och så blir det ingenting. Att inte vara rädd för exempelvis SSRI-preparat om man verkligen behöver det. Men att komma ihåg att det finns lite olika. Och det finns de som kan vara besvärliga sexuellt, som kan ta bort orgasmfunktion eller ta bort sexlust, och det finns de som faktiskt kanske inte gör det på dig. Och att ta med det i återbesök och samtal, för det är viktigt att få behålla den sexlust man har, för som sagt, det kan ju vara där man hämtar kraft, det kan vara där jag känner mig frisk, och det handlar ju också om hur det ser ut i mina nära relationer och så vidare. Så kan det vara också med ångestdämpande medicin exempelvis.
Vilka ingredienser behöver vi för att skapa ett sexuellt meningsfullt liv?
En ingrediens är ju faktiskt kunskap. så att vi inte går runt och oroliga och nojar över myter och sånt som inte stämmer. Och så. Alltså vi behöver kunskap lite grann om hur kroppen fungerar och inte fungerar och så vidare. Så är det verkligen. Och sen så behöver vi bra lagstiftning. Att vi känner exempelvis att samhället är på vår sida. Att det inte är okej att bli utsatt för vad som helst bara för att man är homo, bi, transperson exempelvis. Alltså så, alltså att samhället är med på olika sätt. Men för att ha det meningsfullt så gäller det ju också att om jag har sex med andra personer att jag känner att det är människor som vill mig väl. Så. Som vill mig väl på olika sätt. Och att jag känner att jag har utrymme att göra det jag faktiskt vill. Tillsammans med någon som vill samma saker. Då blir det meningsfullt, tänker jag. Försöka vara snäll mot sig själv. Då blir det också mer meningsfullt. Att inte tvinga sig själv på olika sätt. Jag möter många som liksom går runt och är arga på sig själva och sina kroppar. Ja, nej, jag var för torr och det gick inte och vi försökte ändå. Vad är det för fel på mig? Nej, men det är inget fel på dig. Du hade inte lust just då. Eller, jag fick inte stånd. Enda gången jag verkligen skulle ha fått det. Nej, men du kanske var lite nervös. Att vara så här snäll mot sig själv. Att så här fungerar jag. Det här behöver jag. Att inte bara andra inte ska tvinga till saker och ting utan att också faktiskt känna nej men jag har rätt och har det bra. Så. Då blir det meningsfullt och att få prova sig fram och hitta det som funkar för en.
Sandra, tack så jättemycket för att du kom hit idag. Det var väldigt intressant och roligt och vi pratade om massa olika saker. Och jag ska ta med mig den här flörtskolan.
Vad roligt!
Den är fin att ha med sig tycker jag och tänka på när man pratar med barn och unga. Tack så jättemycket för idag.
Tack så hemskt mycket att du fick vara med.
Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Har ni frågor eller funderingar så hör av er till oss på Facebook eller på vårt Instagram. Vi vill också tacka Lars Bygden som har delat med sig av sin fina Don't Make a Sound till vår jingle. Och det är alltså från plattan Family Felix. Tack så mycket. Vi hörs.